Kapitel 19. Uppvaknandet. Mert slog långsamt upp ögonen och tittade upp i det vitkalkade taket. Han undrade var han befann sig och hur han hade hamnat där. Runt taket löpte en bord med förgyllda blad i ett invecklat mönster. Och madrassen under honom kändes som om den var fullstoppad med fjäder. Med andra ord måste det vara en plats med rikedomar. En plats där det fanns gott om pengar. Men hur han rådbråkade sin hjärna kunde han inte finna några ledtrådar till var han var eller hur han hade kommit dit. Han hade drömt. Och i hans huvud yrde fortfarande rester av drömmarna runt tillsammans med minnen av sånt som verkligen hade hänt. Han kunde inte skilja det ena från det andra. Det var vilda flykter och strider, främmande människor från andra sidan havet, vägar och portalstenar och fragment ur andra liv, händelser som kunde ha varit hämtade ur en lekmans sagor. Det måste vara drömmar. Det måste de väl. Men Loyal var inte någon dröm och han var en ogier. Lösryckta stycken ur olika samtal drev runt i hans medvetande med hans far, med hans vänner, med Moraine, med en vacker kvinna, en sjökapten, en välklädd man som pratade faderligt och förmanande med honom. Samtalen hade förmodligen ägt rum i verkligheten. Men alltsammans var bara brottstycken och fragment som drev runt i hjärnan. Muadrin Chiedar Alende, Kabadrin Radjem, muttrade han. Orden var bara meningslösa ljud för honom. Och likväl tycktes de betyda någonting. Spjutmännens täta led sträckte sig kanske en mil åt vardera hållet. Här och där syntes baner och standar från byar, städer och mindre adelshus. Floden säkrade hans flanker på vänster sida, träsken och kärmarkerna på den högra. Från sin plats på slänten såg han sina spjutmän kämpa mot den kompakta massan av trollocker som försökte bryta igenom leden. De var 10 gånger så många som människorna. Männens spjut genomborrade trollockernas svarta pansar. Bästarnas taggiga stridsyxor högg upp blodiga gap i människornas led. Luften genljöd av skrik och djuriska vrål. Ovanför dem flammade solen på en klar himmel och över slagfältet darrade luften av hetta. Från fiendesidan strömmade fortfarande ett regn av pilar. De fällde såväl trollocker som människor. Han själv hade återkallat sina bågskyttar, men svartfurstarna brydde sig inte om att de dödade sina egna, bara de kunde bryta igenom hans linjer. På åsen bakom honom stod hjärtgardet med otåligt stampande hästar, redo att gå till anfall. Såväl män som hästar var klädda i rustningar som glänste silvrigt i solljuset. De skulle inte stå ut med värmen länge till. De måste vinna eller dö. Han hade rykte om sig att vara en spelare och nu var det dags att låta tärningarna rulla. Han ropade ut orden med en röst som bar över tumultet samtidigt som han svingade sig upp i sadeln. Fotsoldater, var redo att släppa fram kavalleriet. Fanbäraren red fram till hans sida och baneret med den röda örnen fladdrade i vinden över hans huvud medan orden spred sig längs leden. Nedanför rörde sig plötsligt spjutmännen, drog sig åt sidan i god ordning, bildade smalare formationer och öppnade breda luckor. In i luckorna välde trollockerna som en svart, dödlig tidvattenvåg under bestialiska vrål. Han drog svärdet och höjde det ovanför huvudet. Hjärtgardet framåt! Han drev hälarna i sidorna på sin springare och hästen satt iväg ner för slänten i galopp. Bakom honom dundrade hjärtgardet fram i samfällt anfall. Framåt! Han var den första som drabbade samman med trollockerna. Gång på gång lät han svärdet svepa genom luften. Tätt bakom honom red fanbäraren. För den röda örnen! Hjärtgardet stormade in i luckorna mellan spjutmännen, krossade tidvattenvågen, drev den tillbaka. Den röda örnen!
Halvt mänskliga ansikten morrade mot honom. Krökta svärd högg mot honom. Men han banade sig iväg allt djupare in i fiendeleden. Vinna eller dö. Manetharan. Mert förde en skälvande hand till pannan. Lars Valder Kubiari, muttrade han. Han var nästan säker på att han visste vad det betydde. Hjärtgardet framåt, eller kanske hjärtgardet till anfall. Men han förstod inte hur det kunde vara så. Av Moraine hade han fått veta vad ett par ord på det gamla språket betydde. Men det var också det enda han kände till. Resten kunde lika gärna vara anksnatter. Dumheter, sa han bestämt. Det är förmodligen inte alls det gamla språket, bara nonsens. Den där ACD:n är tokig, det var bara en dröm. ACD, Moraine. Han blev plötsligt medveten om sin tunna handled och beniga fingrar. Han tittade på dem. Han hade varit sjuk. Det var någonting med en dolk med en rubin i skaftet och en stad som hette Shadar Logoth. En stad som varit död i århundraden och rymde en farlig smitta. Alltsammans var dimmigt och avlägset. Han fick inte riktigt ihop det. Men var i varje fall säker på att det inte var någon dröm. Egwen och Ninive hade fört honom till Tervallon för att han skulle bli helad. Så mycket mindes han. Han försökte sätta sig upp. Han var svag som ett nyfött lamm. Med stor möda lyckades han dra sig upp i halvsittande ställning och fösa undan yllefilten. Hans kläder var borta. Kanske fanns de i skåpet som stod vid väggen. Skåpet var prytt med snidade vinrankor. Just nu brydde han sig inte om kläder. Han tog sig på fötter, linkade över den blomstermönstrade mattan bort till en karmstol vars höga ryggstöd han kunde luta sig mot. Från stolen tog han sig vidare till ett bord. Både benen och sidorna var smyckade med snidade förgyllda slingor. Höga ljusstakar med vaxljus och små speglar bakom lågorna fick rummet att bada i ljus. Vid väggen stod en kommod i glänsande trä och ovanför den hängde en större spegel. Han såg sin egen spegelbild. Han var mager och utmärglad, kinderna håliga och ögonen insjunkna. Håret var tovigt av svett. Han stod böjd som en gammal gubbe och vajade som ängsgräs för vinden. Han försökte räta på sig, men det blev inte mycket bättre för det. Framför honom på bordet stod en stor övertäckt bricka och han kände lukten av mat. Han ryckte undan duken och hittade två stora silverkannor och flera fat i tunt grönt porslin. Det var havsfolksporslin och han hade hört att det kostade sin vikt i silver. Han hade väntat sig att få se buljong eller kalbräss, den sorts mat som man brukade pracka på sjuklingar. Men istället var det en rejäl hög skivad biffstek med brun senap och pepparrot, stekt potatis, bönor med lök, kol och smörärtor. Därtill fanns inlagd gurka, en stor bit gul ost, tjocka frasiga brödskivor och ett fat med smör. En av kannorna var full med kall mjölk, medan den andra, av lukten att döma, innehöll kryddat vin. Allting fanns i tillräckliga mängder för att mätta fyra vuxna män. Det vattnade sig i munnen på honom och magen kurrade högljutt. Men först måste jag ta reda på var jag är någonstans. Han rullade dock ihop en skiva kött och doppade i senapen innan han lämnade bordet och tog sig bort till de tre höga smala fönstren. För fönstren satt träluckor som snidats i ett spetsliknande mönster, men genom hålen kunde han se att det var natt utanför. Andra fönster syntes som ljusprickar i mörkret. Först lutade han sig vanmäktigt mot fönsterbrädan av vit sten, men så började han fundera. Den som tänker noga efter kan vända även den sämsta situation till sin fördel, det hade hans far alltid sagt. Och ingen förnekade att Abel Cawthon var den bästa hästhandlaren i hela Trufloden. Ibland verkade det som om någon hade lurat Märts far, men till sist visade det sig alltid att de själva hade dragit det kortaste strået. Oärlig var han aldrig, men inte ens folk från Terrence brygga lyckades någonsin få honom att göra en dålig affär, och deras snålhet var välkänd. Anledningen var att han alltid tänkte över allting ur varje tänkbar synvinkel. Tarvalen. Det måste vara Tarvalen. Rummet hörde hemma i ett palats. Bara den blomstermönstrade mattan från Aradoman var förmodligen värd lika mycket som en hel gård. Dessutom kände han sig inte längre sjuk, och han hade fått höra att Tarvalen var den enda plats där han kunde bli frisk. Egentligen kunde han inte påminna sig att han hade känt sig särskilt sjuk. Inte ens när Varin, ännu ett namn som kom svävande ur dimman, hade sagt till någon i närheten att han var döende. Han kände sig svag som ett spädbarn och hungrig som en utsvulten varg. Men på något sätt kände han på sig att han hade blivit helad. Jag känner mig hel och frisk, helt enkelt. Jag har blivit helad. Han grimaserade mot fönsterluckorna. Helad. Det betydde att de hade använt kraften på honom. Blotta tanken gav honom gåshud. Men han hade ju vetat att det skulle bli nödvändigt. Det är i varje fall bättre än att dö, sa han för sig själv. Men så dök några av de berättelser han hade hört om Aes Sedair upp i hans medvetande. Det måste vara bättre än att dö. Till och med Ninni trodde att jag skulle dö. Hur som helst är det redan gjort, så det känner ingenting till att bekymra sig om det nu. Han insåg att han hade ätit upp köttskivan och slickade sig om fingrarna. På ostadiga ben tog han sig tillbaka till bordet. Under det stod det en pall som han drog fram och satte sig på. Han brydde sig inte om kniv och gaffel, utan gjorde sig ännu en rulle av biffsteken. Han var alltså i Tarvalen, i vita tornet. Det måste det vara. Hur skulle han kunna vända det till sin fördel? Tarvalen, det betydde Aes Sedair. Det gav honom sannoliken ingen anledning att stanna kvar ens en timme. Tvärtom. Hans minnen från tiden med Moraine och sedan med Varin var inte mycket att gå efter. Visserligen kunde han inte dra sig till minnes att någon av dem hade gjort någonting riktigt förfärligt. Men å andra sidan var det mycket som han inte mindes alls. I vilket fall som helst kunde man lita på att det Aes Sedair gjorde, det gjorde de för sina egna syften. Och det är inte alltid de syften man tror, mumlade han med munnen full av potatis. Han svalde. En Aes Sedair ljuger aldrig, men den sanning som en Aes Sedair säger är inte alltid den sanning man tror sig höra. Det måste jag komma ihåg. Jag kan inte vara säker på någonting när det gäller dem. Det var inte någon uppmuntrande slutsats. Han stoppade munnen full med smörärtor. Hans tankar om Aes Sedair hade fått honom att minnas en del av det som han kände till om dem. Det fanns 7 Aya. Blå, röda, bruna, gröna, gula, vita och grå. De röda var värst, om man då inte räknar med svarta Aya, vars existens de förnekar. Men för honom borde röda Aya inte utgöra något hot. De var bara intresserade av män som kunde leda kraften. Rand bränner mig. Hur kunde jag glömma honom? Undrar var han är nu och hur det är med honom. Märt suckade tungt och bredde smör på en brödskiva. Brödet var fortfarande varmt. Undrar om han har blivit galen än. Även om han hade vetat svaret på frågorna skulle han inte ha kunnat hjälpa Rand. Han var inte ens säker på att han hade gjort det om han kunnat. Rand kunde leda kraften, och när Märt växte upp hade han hört många berättelser om sådana män. Det var sagor som berättades för att skrämma barn med, men de skrämde vuxna också, eftersom en del av dem var allt för sanna.
Att få veta att Rand kunde leda kraften hade varit som att komma på sin bästa vän med att tortera smådjur och döda spädbarn. När han väl hade lyckats tro att det var sant var det svårt att betrakta Rand som en vän längre. Jag måste ta hand om mig själv, sa han ilsket. Han vände vinkannan upp och ner över silverbägaren. Fann till sin förvåning att den redan var tom och fyllde bägaren med mjölk istället. Egwen och Ninive tänker bli ej så det. Minnet dök upp samtidigt som orden lämnade hans läppar. Rand går i Moraines ledband som draken återfött. Ljuset vet vad Perrin har för sig. Ända sedan det blev så konstigt med hans ögon har han varit besynlig. Jag måste ta hand om mig själv. Det måste jag bränna mig. Jag är den enda med sinnena i behåll. Jag är ensam kvar. Tervallon. Nåväl, det sades att Tervallon var världens rikaste stad. Knutpunkt för handeln mellan gränslanden och länderna i söder. Hjärtat för Aes Sedernas makt. Han trodde knappast att han skulle kunna få en Aes Sedai att spela tärning. Eller om det gick, att han skulle kunna lita på vare sig tärningar eller kort. Men det måste finnas handelsmän här och andra människor med både silver och guld. Det skulle säkert vara värt besväret att ägna staden ett par dagar. Han hade färdats vitt och brett sedan han lämnade Truefloden, det visste han. Men han hade bara vaga minnen av Caimlin och Carhain. Några andra stora städer kom han inte ihåg. Han hade alltid velat se en stor stad. Men inte en som är full med Aes Sedai, muttrade han surt, samtidigt som han skrapade upp de sista smörärtorna. Han stoppade dem i munnen och la ännu en portion kött på tallriken. Han undrade förstrött om inte Aes Sedaierna möjligen skulle kunna låta honom behålla rubinen som satt på dolken från Shadar Logoth. Han hade bara väldigt suddiga minnen av dolken, men likväl var det som att minnas någon fruktansvärd skada. Det knöt sig inom honom och en skarp smärta la sig över tinningarna. Inte desto mindre kunde han se rubinen framför sig, klart och tydligt, stor som hans tumnagel, mörk som en droppe blod, glittrande som ett eldrött öga. Nog måste hans rätt till den vara större än Aes Sedernas. Och den var säkert värd lika mycket som ett dussin gårdar hemma i Truefloden. De säger säkert att den också är besmittad. Och det var den förmodligen. Likväl kostade han på sig en liten dagdröm där han tog den med till Coplins i Truefloden och bytte den mot deras finaste ägor. De flesta i den släkten, bråkmakare redan från späda år, de som inte var tjuvar och lögnare dessutom, förtjänade allt de råkade ut för och mer därtill. Egentligen trodde han emellertid inte att Aes Sedaierna skulle låta honom få rubinen tillbaka. Och dessutom var han inte alls förtjust i tanken på att bära den på sig hela vägen till Eamon's Wall. Drömmen om att äga den största gården i hela Truefloden hade inte längre samma tjusningskraft som den en gång haft. Förut hade det varit hans stora mål i livet. Det, och att bli känd som sin fars jämlike i hästhandlarskrået. Men nu framstod det som ganska torftiga drömmar. Det verkade så småttigt när hela världen bara väntade på honom. Först och främst skulle han i varje fall leta rätt på Egwen och Ninive. De kanske har kommit på bättre tankar. Förhoppningsvis har de kommit över de där Aes Sedai-dumheterna. Egentligen insåg han att det knappast var troligt. Men han kunde inte gärna ge sig av utan att ha träffat dem. För ge sig av skulle han, så mycket var säkert. Först skulle han se till att träffa dem, tillbringa en dag i staden och kanske spela lite tärning för att dryga ut kassan. Och sen skulle han bege sig någonstans där det inte fanns några Aes Sedai. Innan han återvände hem. En dag ska jag tillbaka dit. Det ska jag, tänkte han se sig om i världen. Och det utan att någon Aes Sedai styrde hans steg. Han såg sig om efter något mer att äta. Men fann till sin bestörtning att det enda som fanns kvar på brickan var såsfläckar och smulor. Båda kannorna var tomma. Han tittade förundrat ner på sin mage. Med tanke på hur mycket han hade satt i sig borde den vara stor som ett hus. Men det kändes som om han knappt hade ätit någonting alls. Han plockade upp de sista ostsmulorna, men när handen hade hunnit halvvägs till munnen stelnade han plötsligt till. Jag har blåst i Valeres horn. Han visslade tyst en bit av en melodi, men avbröt sig tvärt när han kom ihåg texten. Jag sitter ner i brunnen, ja. Det är natt och regnet flödar. Väggarna, de rasar in och inget rep det finns att klättra upp uti. Jag sitter ner i brunnen, ja. Bränner mig. Något rep som jag kan klättra i måste det finnas, viskade han. Han lät ostsmulorna falla tillbaka ner på tallriken. Det kändes som om han var sjuk igen. Han försökte tänka, försökte tränga igenom den dimma som omgav alla hans minnen. Varin hade fört med sig hornet till Tervallen, men han kunde inte erinra sig om hon visste att det var han som hade blåst i det. Hon hade inte sagt någonting som visade att hon visste, trodde han i varje fall. Men tänk om hon vet det då? Tänk om de vet det allihop? De har hornet, om nu inte Varin gjort något med det som jag inte känner till. De behöver inte mig. Men vem visste vad Aesir Deer kunde anse att de behövde? Om de frågar, sa han bistert, så har jag aldrig ens rört vid det. Om de vet ska jag. Nå, det problemet får jag ta itu med när det kommer, bränner mig. De kan inte vilja ha någonting av mig. Det kan de bara inte. En mjuk knackning på dörren fick honom att resa sig på ostadiga ben, redo att fly. Om det nu funnits någonstans att ta vägen, och om han skulle ha klarat av mer än 3 steg. Men det fanns det inte, och det skulle han inte. Dörren öppnades.